Ja, du vet ju att det är Leivega Sport som gäller om du älskar fotboll. Spela nu, bli medlem i vår fotbollsklubb och du får en säsong du aldrig kommer att glömma.
Nu dubblar vi även din första insättning, vilket ger dig upp till 1000 kronor extra att spela för. Leivega Sport, nummer 1 i mobilen. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Stödlinjen.se.
Hälsar vi våra kära lyssnare välkomna ner i källaren och ner i Johan Orenius nya boende. Det är så.
Enligt någon form av definition så bor jag numera här, ja.
Heurlins plats 1.
Heurlins plats 1, ja. Mm. Ett svåruttalat namn för alla och särskilt för en skåning kanske.
Så svishade förbi det så snabbt du kunde. Ja. 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 Ja, men det är ju så. Lite droppligt är det, Johan. Och jag lurade in dig till min tandläkare. Vi ska inte nämna honom vid namn, för vi ska inte hänga ut någon här. En tandläkare som jag...
Också han har inte gjort något fel.
Nej, men han skulle kunna vara lite trevligare. Generellt.
Ja.
Och jag har slutat gå där, men du fortsatte gå där. Och jag tror att vi har pratat om det någon tid, din nästan rädsla för att öppna post. Och lite så.
Mm, det tangerar väl detta, ja. Kanske.
Och du hade då fått tandläkartid. Mm. Och du drack inte upp, och så fick du ny tandläkartid. Och så ringde du. För att avboka en ny tid.
Ja, jag låg ju på minus. Jag kunde inte gå på den första. Eller kunde jag väl, men jag ansåg mig vara stressad på jobbet. Och istället för att ringa avbokaren så bara struntade jag och dyka upp där. Det vinner ju ingen på. Nej. Inte tandläkaren, inte jag som ändå får betala för den där.
Nej, det är inte tiden. Så schysst.
Det är inte så schysst mot någon. Mm. Och sen så är det då nästa, och den är inte riktigt koll på heller. Upptäcker samma dag att jävlar, idag är den här tandläkartiden och då är jag själv med min dotter. Det går inte. Då ringer jag upp då och säger att jag inte kan gå. Men... helt i onödan då, så liksom, jag känner mig manad att komma med någon slags ursäkt. Jag vet ju att jag har missat en redan, så jag vågar inte bara säga att jag kan inte komma idag. Utan jag säger att jag har ju missat två, och det beror på, och det liksom bara kommer sånt här. Liksom, att jag har flyttat nyligen, så jag får som att efterkänd post och upptäckte här, oj, jag har ju bommat två tider.
Ja, då har du inte flyttat, så det är en lögn då.
Det är en lögn då, ja, precis. Hon säger, ja, men det förstår jag, det är lugnt. Så här, men då hittar vi en ny tid, så här, vart har du flyttat någonstans? Och då bara, shit, nu måste jag säga någonting här, och då säger jag då, min jobbadress. Så de skriver då in och tror då att jag kommer få en kallelse skickad hit till jobbet snart. Och ja, det är bara ett tecken på dålig karaktär.
Inget annat.
Nej. Så enligt någon slags definition så kan jag ändå säga välkommen hem till mig då. Mm. Till dig.
Källaren på Heurlins plats.
Källaren har ju, det har ju varit lite... ja, det är väl nästan ständigt pågående kaos i Landskrona Boys som man talar om de senaste åren. Mm. Till och med när man tycker att det borde vara mungiporna uppåt nu när de är uppe i Superettan igen. Så har vi ju läst här i fotbollskanalen om, ja, vad ska man kalla det?
Ja, men det är styrelseledamot som har i princip köpt 250 stycken medlemsröster inför då årsmötet.
Mm.
I ett slags försök att påverka utfallet då.
Just det.
Och det känns ju minst sagt problematiskt.
Verkligen. Peter Svärd är sportchef där numera. Lite i skymundan. Ja. Där fick han ett jobb. Vad hade källaren med det här att göra? Jo, i Landskrona och förra året så har de ju en spelmotor och en, något av en frisparkskung där som heter Thierry Saoui. Han bodde ju bokstavligen i en källare, inte bara på Lossa som jag, utan jag vet inte om du minns det, men det var ju en rätt stort uppslagen granskning av Sydsvenskan för, ja, kan det vara 3-4-5 år sedan, som handlade då när de granskade Prespa Birlik i Skåne, och där då flera spelare vittnade om ja, slavliknande kontrakt. De hade kört med dubbla kontrakt och de fick i princip klara sig på några tusen lappar i månaden direkt betalt i handen. Men han Thierry Saoui då var den enda som vågade träda fram med namn och bild och berättade väldigt upprört hur han bodde i en källare i Staffanstorp, hade en bebis och en till på gång och fick träna i någon lekpark där, kommer jag ihåg. Sen vände det uppåt och nu är väl fotbollslivet för honom lyckligare än tidigare i och med att han kom till Landskrona då. Det var väl tränaren Agim Soppi som tog med honom dit.
Mm.
Lika känt, kanske inte varför han ens hamnade i Sverige. Hade du koll på den?
Nej.
Han spelade då i grekiska högsta ligan, minns inte klubbadressen nu, det var ingen av de stora, men dock. Och gick därifrån till Norrby. Vilket är inget ont om Norrby, men ser ut som en ganska märklig övergång rakt från. Då var heller inte Norrby i Superettan utan spelade i, tror till och med, Division 2. Men via kontakter, när han behövde en ny klubb, så hamnade han först i Elfsborg på något provspel. Men de hade väl ingen plats där just då. Då hade han frågat Stefan Andreasson, finns det någon annan klubb i stan i, in the second division? Mm. Och Andreasson tipsade om Norrby då. Och där hamnade han, och Norrby tyckte väl att det var märkligt att en spelare som höll en så bra nivå ville spela för dem i Division 2. Och han tyckte väl i sin tur det var märkligt sen när serien kommer igång att han kunde dominera så som han gjorde och att motståndet inte är bättre. Och enligt den här intervjun läste jag på skånesport.se, enligt honom själv då, så dröjer det en bra bit in på säsongen, en match mot Högaborg, när de förklarar för honom att alltså second division är det här förvisso, men det, alltså det är inte den näst högsta. Det är division 2, det är egentligen fjärde divisionen i Sverige. Okej. Okay. Så säger han då. Det, alltså, det låter ju märkligt att det går så långt.
Jag har god tro om att han ändå är second division och så.
Ja, precis. Och trodde att den skulle hålla högre standard.
Ja.
Det var ju enligt,
ja,
honom själv då, i alla fall.
Ja, det ser
vi. Men vi får se om han kan skruva in några i Superettan här nu under säsongen.
Ja, det får man ändå tänka på det här med fotbollsspelares boende under mina snart 12 år på offside. Man har ändå varit hemma hos en hisklig massa fotbollsspelare och en del tränare och sportchef och så, men framförallt fotbollsspelare både i Sverige och utomlands. Och när du börjar prata här om hans liv i källaren och sådär, det eländet, så tänkte jag, fan, har jag varit i något i andra änden där, hemma hos någon som bott i något riktigt palats eller något, ett boende där man känner att man känner avundsjuka? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag funderar här, jag har ändå varit hemma hos, ja, jag vet inte hur många det är. Men...
Nej, man hör ju ofta om alltså, fotbollsspelare och deras lyxbilar och lyxhus, men nu har ju ingen av oss varit hemma hos Chippen till exempel. Nej. I Dubai.
Nej, offside har varit hemma där, Viktor Friberg. Och det var ju så, det var ju pampigt liksom. Han hade ju lönndörrar och han hade biograf och han hade, ja, det var ju massa konstiga.
Garage fullt av motorleksaker.
Ja, på en konstgjord ö och sådär. Så det var ju lyxigt på det sättet. Men det kanske inget boende som du och jag skulle investera i.
Nej, samtidigt kände man att det passade bra med kanske Chippens själ. Mm. För det är väl just det man har känt, att många har ju bott fint. Klassiska är väl, om vi talar utlandsproffs och som tjänar ett bra med pengar, är ju att det är fint och rent i någon ganska stor lägenhet eller radhus eller någonting sånt. Men det är ofta innanför, det är någon slags bostadskomplex där det är en grind och en vakt. Mm. Och att man just känner att det är lite själlöst, fint, ja, men inte så personligt. Mm. Och känslan att här ska de ändå inte slå ner sina bopålar.
Nej. Nej, och det är ju ändå så. Nu är det säkert en väldigt stor majoritet av de fotbollsspelarna som jag har varit hemma hos har ju varit svenska spelare i Allsvenskan eller Superettan kanske. Och i många fall så är det nästan så att det är, alltså, det är under genomsnittet av en vanlig ungkar, om man ska säga, eller en kille i 25-årsåldern. Att den typen av lägenhet, de lägger väldigt lite vikt vid att göra det mysigt och trevligt. Det är ju ofta väldigt mycket standard att ha den här Ikea-tavlan på de här byggarbetarna som sitter på
balken
ovanför Manhattan.
Ja.
Den har de lite så tvångsmässigt för att de ska ha någonting på vägen. Så alltid är det en stor tv och en soffa. Det är ofta där de lägger krutet. Sen så skitar de med allt annat.
Inte så mycket möbler i övrigt, nej.
Nej, trasiga persienner är ju klassiker.
Träningsschema på kylen kanske.
Mm.
Och annars är väldigt sparsmakat. Ja, men just att det signalerar, här blir jag inte kvar länge.
Nej.
Ingen riktig idé att göra det här till mitt, så att säga.
Ofta gärna en sån här också, en fast mobilstation där man laddar mobilen nära tvn, som man alltid har den när man ligger i soffan.
Ja, precis. Ja, det är ofta en dator på tv-bordet och tvn i bakgrunden då.
Precis.
Ofta kopplad dit. Men det är också att vi har en tendens att söka oss mot melankoli som gör att vi kanske hamnar i de här lite deppiga lägenheterna. Mm. Det finns ju såklart folk som bor fint också och som bor i helt vanliga lägenheter som skulle kunna vara mysiga. Jag minns ju Pelle Nilssons musikrum till exempel. Där fanns det ju ändå en personlig touch i Nürnberg med alla sina, ja, med musikalisk Pelle. Det var märkligt för övrigt, för där följde jag med honom just på husvisning. De ville ha något större då. De har ju fått barn rätt nyligen. Mm. Och jag minns att jag tjatade rätt mycket för att få följa med på husvisningen. Som reporter jagar man ju någonting som ska hända, där man inte bara sitter ner och ställer frågor. Och att det var ändå, det var ju verkligen inte Pelles fel. Men det var väldigt svårt att krama ut något spännande kring den husvisningen. Jag minns att det ändå blev ett väldigt krystat stycke i Offside.
Ja, det är det. Ja, det minns inte jag.
Det handlar ungefär om att mäklaren säger att det finns gott om toaletter. Och Pelle säger, ser praktiskt. Det är på den nivån ungefär. Och sen så här, ska vi åka och fika eller? Ja. Det är oerhört svagt. Man bara känner att man måste göra någonting med det. Så, och det var ingen fel på hans boende. Det var, alltså, där kan jag tänka mig att bo.
Ja. Sen så har man ju varit hemma hos de här som har hus. Alltså kanske där man känner att det är trevligt och inbott och sådär. Men där man också blir slagen av att ja, jag minns att jag var hemma hos en allsvensk anfallare. Ska jag inte nämna namn här. Som hade väldigt mycket sådana här budskap då. Alltså lite
motivationsbudskap.
Motivationsbudskap så där. I köket så var det krydda ditt liv med kärlek. Ovanför kryddhyllan. Och, ja, så givetvis som här klassikerna Carpe Diem och så.
Mm.
Det känns som att det är ändå skulle säga en överrepresentation bland fotbollsspelare att ha lite sådana där typ av ordspråk och så.
Jag känner att jag nästan börjar närma mig de ordspråken själv. Att så här börja tycka, gått ifrån att så här, lite löket, så här, ja, är det så dumt då? Och krydda sitt liv med kärlek. Ska man inte göra det? Carpe diem, ja, absolut.
Nej, men ska man säga någonting, så det som man kanske känner att man saknar mest ändå, och det är ju inte så konstigt för att fotbollsspelare flyttar, de tar inte med sig möbler som man kanske har hemma marginaliserade och sådär, så att det blir ju rätt opersonligt, men någon typ av skäl och sådär, framförallt då när man träffar spelare som har bott väldigt länge i en och samma stad, eller man vet att de har haft samma boende i 8-10 år, det fortfarande är som att man skulle kunna gå in i vem som helst lägenhet, där man inte känner någonting. Och ska jag lyfta fram en som ändå har haft en typ av skäl, så är det faktiskt Patrik Bjerre Andersson, hans hus nere i Falsterbo.
Just det, som han inte längre bor i,
va? Nej, han sålde det för ett par år sedan.
Mm.
Det var ju ett stort, fint hus liksom, i ett väldigt flott område så, par hundra meter från havet och så. Men det var ju, han hade ju ändå ett intresse för konst. Han hade det här rummet som jag pratat om, som ibland så tror jag att jag kallat det hans krigsrum, ibland så är det ett kartrum, men det var ju som liksom massa gamla kartor över hur Skåne ser ut förr till. Man ändå har kommit över och lagt lite pengar på sig i auktioner.
Mm.
Och så hade han folianterna som han och Jocke Björklund delade intresse ju.
Just det.
Bibliotek och så. Men också lite fina vaser som han har skaffat. Lite konst sådär, som inte är bara liksom gubbarna som sitter på pålen på Manhattan.
Nej, men där har du också en skillnad. Även om Patrik nu då tycks ha flyttat därifrån, så han... Där var ju han för att slå ner sina bopålar.
Mm.
Där var ju inte han i någonstans i Europa eller på genomresa i någon klubb och veta att jag ska nog dra vidare någon annanstans. Så där kan man ju, hade ju varit konstigt om man helt hade struntat i att ha någon personlig prägel eftersom man ska bo där länge. Ofta kan det finnas bara en detalj som man får ju verkligen så där nosa ordentligt för att hitta någon personlig touch. Jag kommer ihåg, jag träffade Amadou Javo när han spelade i Gävle och var inne i hans, får man säga, rätt deppiga Gävle-lägenhet som också signalerade, här blir jag nog inte kvar länge, vilket han heller inte blev. Jag tror att han sen åkte till Älvsborg. Men där var det helt opersonligt. Men förutom en sak då, jag minns att det på toaletten var en stor trave med National Geographic. Men blir jag glad av det då? Då får man en liten inblick i vad han kanske gör mellan träningarna.
Mm.
Och det märkligaste av allt är ju att den lägenheten som mest har signalerat att här blir jag inte kvar länge, där blev en person kvar jättelänge. Det var ju Bobby Friberg da Cruz lägenhet i Polen.
Ja, just det.
Där han efter 8 månader då inte hade brytt sig om. Han hade ju inte ens, han hade ju någon trasig filt som gardin som hängde och slängde. Och plast fortfarande på tvn och ingenting i kylen förutom att han hade lite oxpytt i frysen. Så. Ja. Men han blev ju kvar i flera år och fick ju jättebra där.
Ja, det intressanta är ju Johan att du pratar om Järvos deppiga lägenhet i Gävle och kanske då också Bobbys rätt... Ja, inte så kärleksfulla lägenhet på Åland. Du, Johan.
Jag
du
hade bott blivit, så.
Ja, du hade bott så. Ja. Det är det som är grejen.
Ja. Det här säger jag inte med någon dömande ton. Hade hoppats för övrigt att Bobby, att Guy skulle tänka Bobby. Sig att ta hem honom nu. Han har ju flyttat hem till Göteborg och är tränare då för Assyriska BK. Men absolut, jag känner ju mig själv. Mm. Men det, om jag vänder på det så tror jag att jag hade haft större chanser att klara mig i proffslivet jämfört med dig. Du hade ju varit mycket mer kräsen, lagt väldigt mycket tid på, inte nöjt dig med om klubben, om man har hjälp av en klubb som presenterar, här kan du få bo, så hade du absolut kunnat säga nej där. Mm. Men jag hade ju köpt det och väldigt snabbt funnit mig till rätta. Det är ju anpassningsmänniskans styrka.
Ja, just det.
Så jag hade ju inte haft det mysigt och fint. Du hade ju haft ett mycket härligare boende. Mm. Men jag hade kunnat få mer tid till annat.
Ja, just det. Ja, precis. Och sen så tror jag också rent ekonomiskt så... Efter alla år utomlands så hade du kommit hem med mycket mer pengar än vad jag hade gjort, tror jag. Jag hade ju satsat mycket pengar på att alltså ut och käka och köpa lite onödiga grejer, tror jag.
Mm. Jag hade nöjt mig med oxpytt.
Ja.
Definitivt. Vi har ju några, ibland kan jag tycka det är märkligt när man är proffs på så härliga ställen att man inte blir, att det inte är fler som har blivit kvar i sina proffsländer. Det finns ju några exempel, nu nämnde vi ju Chippen då, han har ju blivit kvar och även någon slags han är, affärsman där nere.
Jag tror till och med han är vd för ett företag, jag tror att det var Disco som gjorde någon typ av intervju med honom under januariläget, alltså landslagets januariturné, där Chippen dök upp och han var, visade sig vara vd för någon stor anläggning där i Gulfen.
Just det. Och sen är det Glenn Strömberg förstås då, med Bergamo, när han blev kvar. Och Jocke Björklund blev ju kvar länge i Valencia. Nu visar jag att han... Undrar hur han bor i Stockholm nu?
Ja, han skulle kunna redan ha fått lite skäl i sitt boende i Stockholm.
Ett knäck som intresserar kanske väldigt få, möjligtvis Hammarbyter. Häng med bakom kulisserna när Jocke ska fixa boendet på Söder.
Ja, men Berg flyttar in där. Det hade man faktiskt velat se.
Ja, precis i början så. Ja. Annars är det ju inte så många. Däremot är det ju vissa som man kan säga mentalt är kvar i sina
Micke
gamla...
Micke Nilsson måste man ju nämna också i TCG. Så,
ja, såklart. I Aten, ja. Där han i ganska många år nu har tagit ett år i taget. Vi får se hur länge vi blir kvar här, säger Micke. Vi tar ett år i taget.
Ja, men mentalt, ja, så är det ju kanske fler som stannar kvar.
Bjärred, som du nämnde, är ju på ett sätt mentalt kvar i Bundesliga överhuvudtaget, har det känts som.
Ja, men hela hans personlighet osar ju Bundesliga. Och det kanske är på gott och ont så, men det har nog inte alltid varit positivt för Bjärred att vara kvar mentalt i så mycket i Bundesliga.
Nej, för att verkligheten är inte riktigt sådan.
Nej, men också den här kompromissförmågan och så, att han har varit väldigt så här tysk, tror jag. Och det har kanske inte varit alltid till hans fördel. Nej. Och sen väl att få andra jobb och så. Inom förbundet till exempel.
Man fick känslan också vad det gällde Brolin. Många nu som har mejlat om Brolinare. Varav det bästa var väl att från en pizzeria, va?
Ja, en pizzeria, en skidort i norra Sverige.
Där det då fanns Brolinare på menyn.
Ja, och bakgrundsstorien ska väl vara så att Brolin kom upp där med ett gäng kompisar. Och första dagen när de kom in på den här krogen där i den här skidbyn, så alla hans kompisar beställde in liksom lite antipasti och lite goa grejer och sådär. Lite småplock och så, medan Bolli bara, jag vill ha en Hawaii med bananas på. Och det är den Hawaii med bananas som är Brolinaren idag. Vilket det gjorde han väldigt klart.
Man måste gilla det.
Ja. Absolut.
Ja, men han kändes ju lite kvar mentalt under sina tunga år i England. Att huvudet fortfarande var i Parma. Mm. Och livsstilen där. Ja. Även om man kanske inte åt Hawaii med besås där. Och Roger Magnusson må bo i Kristianstad. Men känns ju alltid som att han har hjärtat i Marseille.
Just det. Det sista lilla grejen här om boende, nämnde, vi pratade här lite grann om Bobby och Gais och så, och häromdagen så var jag ute på Gaisgården och roffade åt mig ett gammalt exemplar av Makrillan, som är supporterföreningen Makrillans tidning. Och detta var ju då några nummer gammalt, och det var i samband med att ena vice vd Bossan,
alltså, ja, den gamla, ja, Kalle och Anton vd.
Kalle och Anton, ja, att Anton anslöt till sin brorsa Kalle i Gais i somras. Och i samband med detta så gjorde de ett uppslag där då de här tvillingarna står bredvid varandra i Gais-tröjor, och det är små intervjuer. Sen så är det faktarutorna, och som alla poddlyssnare vet så är det ju faktarutorna där guldet ofta finns. Och det var sådär ålder och längd och vikt och sådär. Och sen så bor, då visade sig då att Kalle, han var ju rätt nyanländ då till Gais. Han bodde hemma hos sina föräldrar i, om det var Mölnlycke eller i Mölndal, tillsammans med sin sambo. Medan Anton då, han bodde hos sin faster i Landvetter. Det fanns något väldigt fint i det på något sätt.
Ja, det, alltså, bor kolon, leta bostad, men just nu hos föräldrarna i Mölnlycke. Och så bor kolon, leta bostad just nu hos en faster i Landvetter. Men du tänker kanske spontant att, nu vet jag inte om det var Kalle eller Anton som bodde hos fastern i Landvetter, att han kanske drog nitlottet. Ja. Det kanske är ett drömboende och en kanonfaster.
Ja, nej, visst.
Har gott om plats kanske.
Ja, ja, precis.
Men det var, man undrar hur den uppgörelsen gick till. Ja. Vem ska bo hos fastern i Landvetter? Vem ska få bo hos föräldrarna i Mölnlycke?
Men nu var så, för att Kalle bodde i alla fall hos sina föräldrar, tror jag. Med också sin flickvän då. Medan då, han var ändå singel och bodde i Landvetter. Det är ändå, från utsidan så kändes som att ändå att Anton har dragit nitlotten.
Ja, bröderna vd får gärna höra av sig och förklara hur det här gick till. Det beslutet och vem som hade vinstlotten i det här upplägget. Det är väl bara en av dem som är kvar i Gais, va?
Ja, det är ju Kalle då.
Skallar det något om boendet? Eller är det mer om kanske kontrakt och sånt?
Jag vet inte.
Om jag får hålla fast vid tvillingarna vd en stund och lämna deras tillfälliga boende och gissa att de inte bor där längre nu. Har du ett favorittvillingpar inom sporten? Du har ju ganska många att välja på.
Mm, just det, då är det Enex-tvillingar du pratar om, eller?
Ja, jag utgår ju från att Kalle och Anton är enäggstvillingar. Ja. Det är faktiskt inte hundra på. Men ja, här tänker jag enäggstvillingar.
Bröderna Debo.
Mm. Tänk lite högt här. Eller var det dina favoriter?
Nej, jag har aldrig varit så svag för dem. Men Bröderna Debo, favoriter. Sedinarna har jag aldrig riktigt fastnat för kanske. Bröderna Lundqvist, Joel och Henke. Kingen där, nej. Jag känner
Kallur.
Inte så. Kallur. Ja, där händer det kanske någonting.
Bob och Mike Bryan, tennis, ja, dubbelparet.
Ja.
Bröderna Altin Topp.
Det var Bosse, eller tvillingar?
Ja, de är tvillingar. Ja, men de har ju då valt att inte göra som Sedinarna som alltid har kommit i paket.
Mm.
Och där man ju har faktiskt ganska svårt att skilja på dem ibland. Har ju de, Bröderna Altin Topp, valt olika klubbar.
Mm.
I Tyskland och på andra ställen i Turkiet och så.
Just det. Och sen har vi ju Bröderna Ravelli. Andreas, ja, och Thomas.
Såklart.
Ja, det är väl långa kom på.
Ja, och du har ingen såklar favorit.
Nej, det är tuff konkurrens, men nej, jag tror inte det.
Vissa är ju av uppenbara skäl har varit svåra att skilja åt, så det har väl varit med Daniel och Henrik. Men gamla gnagare som lyssnar håller för förstås Bröderna Leback högt. Yngve och Börje med framstående insatser på Råsunda. Där berättade ju de i Svenska Dagbladet i en intervju apropå att de var svåra att skilja på, att AIK själva gjorde en rätt pinsam blunder i samband med att de skulle hyllas, tvillingarna, efter karriären, så skulle det vara deras porträtt på läktaren, och så blev de intervjuade på inneplan, och så frågar då spiken Yngve om det här känns hedrande. Ja, säger Yngve, men det hade varit kul om man fick vara med, båda bilderna är ju på Börje.
Mm. Det är fantastiskt.
Ja. Så de och vissa har ju varit svåra att skilja på, men tvillingar och tvillingar överhuvudtaget, enäggstvillingar.
Det sista tvillingpar som jag kom på som inte ska glömma bort ändå, det är Marcus och Martin Olsson.
Just det, mm. Precis.
Mm. Nu kan du fortsätta.
Mm. Men de är ju hett stoff för forskare, enäggstvillingar, eftersom de då delar genuppsättning. Och det har ju tagit sig vidriga proportioner och exempel genom historien, kanske mest flagrant med under vad som hände under andra världskriget med Mengele och hans tvillingexperiment. Men sport är tacksamt för att så mycket handlar om fysik inom sport. Jag såg en undersökning i Finland som mer handlade om hälsa. Alla kan ju se, förstå att om du tränar och jag inte tränar alls så kommer din kropp må bättre av det. Men det blir då väldigt tacksamt att studera vad som händer om två enäggstvillingar med exakt samma genuppsättning väljer att göra olika saker, och så kan man se exakt hur snabbt kroppen bryts ned och vad som händer i hjärnan och så vidare. Och sen kan man ju konstatera då att det finns många, vi nämnde ju en drös exempel nu på tvillingpar som har varit framstående inom sport. Det finns ju mer, men ofta finns det ju, ja, vad säger de, Sedinarna är väl, det finns ju de som kan hockey mer än vad jag och du kan, men spontant är väl de väldigt likvärdiga meritmässigt och även individuellt, va?
Absolut, jag är nog inte heller rätt person att säga.
Nej, men skulle man fråga vem är bäst av Daniel och Henrik skulle du få kanske lite olika svar.
Ja.
Medan det är vanligare att två har blivit duktiga, men att det är en som är frontrunner. Så. Mm. Bröderna Leback där, tror jag det var Börje som kanske gjorde flest landskamper. Tvillingarna Lundqvist, så är väl uppenbart att båda lyckats bra, men en är lite större.
Mm.
Ravelli som du nämnde också. Då kommer man in på mer trubbiga verktyg då. Att de båda har exakt samma fysiska förutsättningar, så sånt som är svårare att mäta, som kanske du och jag skulle vara enäggstvillingar, så du har ett uns mer, det vet jag, perfektionistiskt drag, eller det här luddiga vinnarskallen, eller vad man nu kan komma fram till.
Mm.
Men det måste ju vara speciellt för väldigt framstående tvillingbröder eller systrar och ändå ha en i familjen som får ljuset på sig. Så.
Mm.
Det, vi är ju för unga för att minnas dem och ha sett dem åka, men ett av de mest kända tvillingparen historiskt sett inom sport är bröderna Mare, Phil och Steve, slalomfantomer, och som kämpade mot Stenmark i pisterna. Båda blev ju stjärnor, men en blev tydligt lite bättre, och det var Phil. OS Sarajevo 84 så kom han etta och brorsan Steve kom tvåa. Och jag läste en intervju med dem där Phil har mått väldigt dåligt över det, för han visste då om att han hela tiden hade lite bättre meriter, men de var oerhört tajta och minst sagt bästa vänner och kändes oerhört starkt för varandra, och Phil hade redan vunnit VM och Steve ledde efter första åket i den här OS-backen, och Phil tänkte att han håller nu undan och har haft väldigt svårt att glädjas över att han inte gjorde det så att han fick guldet, utan kände att det där borde brorsan ha fått.
Mm.
Så. Men han är ju då ett exempel på någon som var han var lite bättre, och de kan själva inte riktigt förklara varför det var så. De tycker att de är precis lika i allting.
Ja, men de måste ju vara bättre. De kan ju inte vara åka på hundradelen lika...
Nej, inte varje gång, men då skulle de ju kanske vinna. Ibland vinner du, men över tid så kan man se liksom en skillnad. Och sen blir det ju lurigt om man tar bröderna Ravelli. Mm. Vem tänkte du lyckas bäst där spontant?
Ja, Thomas.
Ja, det tänker man ju. Mm. Men det vet man ju inte när det handlar om en lagsport som fotboll. Både Henrik Lundqvist och Thomas Ravelli blev ju målvakter då. Nu tänker jag bara högt, men där är ju mer fokus på en mer utsatt position och en position man får mer uppmärksamhet på. Mm. Det vet jag, om Joel och Andreas hade blivit målvakter istället och kommit fram på det sättet, och kanske hade det varit om, det vet man ju inte. Ravelli är ju ett rätt bra exempel, för Andreas gjorde väl 40 landskamper eller något, och alltid känns, han är ju ofta lite grinig, så att det finns ett uns av ytterhet där, att hans prestationer har fallit helt i glömskan, förutom kanske i österkretsar och sådär. Men där är man inne på lurigare grejer.
Ja, jag tänker också, om det är så, bröderna Ravelli, om det är så att Andreas Ravelli i 15-årsåldern åker på en skada, eller om det är bröderna Mare då, som du pratar om, att kanske den ena bussan i... inför en viktig försäsong, inför alpina säsongen, åker på en riktigt seg influensa som gör att han missar 6 veckor träning, medan då den andra bussan får de här 6 veckorna, och även om man har exakt samma förutsättningar, man har exakt samma träningsupplägg, man har exakt samma mentala inställning och psykologiska erfarenheter och sådär.
Men att han hamnar efter träningsmässigt.
Ja, man hamnar efter där, och sen så kanske det alltid blir så, men man kan aldrig ta igen de där 6 veckorna om den andra sen fortsätta vara frisk hela tiden.
Mm. Eller om man är bra i rätt match och det blir en liksom biljett in till ett finare kontrakt eller en bättre klubb. Exakt. Eller vad det skulle kunna vara.
För en bättre tränare och så.
Ja, jag läste en artikel av en journalist som var enäggstvilling. Han heter Bob Schaefer, och han skrev en personlig undersökande text om sig själv. Han var då väldigt intressant för forskarna, för att hans tvillingbror som hette Bill var duktig på idrott och gillade det som barn. Han var skicklig baseballspelare i USA. Men Bob då, han gillade inte alls sport. Bill och Bob. Svåra att hålla isär nu. Var de tvungna att döpa dem till det? Svårt som det är med utseendet. Han tyckte inte alls det var kul. Han satt, när brorsan spelade baseball, satt han bredvid och läste Harry Potter, skriver han i artikeln. Och han tyckte att han var dålig på det. Brorsan var bättre än mig i allt. Hur kan det komma sig, undrade folk i omgivningen. Ni har ju exakt samma fysiska förutsättningar. Han har inte tänkt så mycket på det, men i vuxen ålder så intresserade han sig då och tog kontakt med, finns ju renodlade tvillingforskare och så. Och de blev väl inte riktigt kloka på, för det brukar ofta vara att man ändå har, det är ovanligt att det är så annorlunda. Mm. Att någon upplever sig vara duktig och någon är helt värdelös på samma sak, speciellt när det handlar om sport kanske. Han intervjuar då själv några tvillingutövare, bland annat 2 NBA-centrar, jag tror i Chicago och om det var Brooklyn Nets kanske. Båda var centrar och de var då enäggstvillingar. Och så frågar han den ena brorsan att, finns det någonting som du gör bättre än din tvillingbror? Ja, men det tycker jag nog. Jag har ju bättre defensiva stats och så, medan han gör ju mer poäng, det kan ju alla se. Ja, så han är bättre än dig på det. Ja, fast det... Jag har svårt att se det, att vara från början, säger den här basketspelaren då. För när vi var små så var vi så extremt besatta av att vi skulle vara på planen samtidigt och försökte hitta vägar till det. Så då fick helt enkelt, för att det skulle kunna vara så, en sköta lite mer det defensiva och en lite mer det offensiva. Vilket då borde betyda att de har helt enkelt tränat mer på respektive sak och utvecklats åt olika håll. Det skulle egentligen kunna vara tvärtom om de har lagt ner, precis som du är inne på, träningstider. Men här artikeln slutar i alla fall med att en av de här forskarna föreslår att den här tvillingbrorn, som alltid tyckte att han varit usel på sport, ska utmana i vuxen ålder sin tvillingbror på en femkamp. Och då är det viktigt, säger de, att det ska vara en ren fysisk femkamp här. Ja, men det spelar ingen roll, han har alltid vunnit över mig. Så, men ja visst, vi kan köra. Så de hoppar längd och de springer ett 60 meters lopp och de bryter arm. Någon balansgren också, tror jag. Och det blir då till hans förvåning superjämnt. Jag tror han får se sig slagen med 3-2 grenar. Men för honom blir det en chock. Han har alltid upplevt sig som att jag var ju så otroligt mycket sämre. Och jag inte, hur kan jag ens ha en chans? Jag fick ju alltid så mycket spö.
Man kastar bort sitt liv och läser Harry Potter.
Ja, och då kommer man ju tillbaka då med att det var personlighet. Att sådär, du hade kunnat komma precis lika långt, men du hade andra intressen. Och det beror på en helt annan typ av undersökning, att du läste hellre böcker, men du hade kunnat vara bra. Sen, nu var det här inte bollsporter och så, utan rena fysiska. Men för honom blev det verkligen, liksom nästan en chock. Han har alltid sett sig som sämst på allt jämfört med sin bror. Och plötsligt kunde han vinna över honom med 60 meter. Då blev forskarna förbryllade igen då. Jag har inget exakt länktips här. Man får väl googla sig fram. Men det finns ju många också som vittnar om det här lite luddiga som sedinarna. Du vet, man brukar prata om nästan telepatisk förmåga att hitta varandra och sådär. Och att det är svårt att förklara för någon som inte har det själv. Så jag vet inte om det är de själva som pratar med det eller om mest vi kommentatorer så att säga.
Ja, jag vet inte. Samtidigt så nu har det varit så att de har följts åt i princip hela karriären. Kanske jag inte har helt rätt, men i princip är det väl så från att de var knattar. Och skulle två andra, om Peter Forsberg och Mats Sundin skulle gjort likadant, de hade vuxit upp i samma eller typ grannhusen och spelat samma klubbar hela sina karriärer, så hade de också säkert pratat om den här telepatiska. Att man lär känna varandra så pass väl.
Ja, det märkliga var ju, alltså, jag visste inte att Mo Farah, OS-kungen och löparfenomenet från Storbritannien, jag visste inte att han hade en enäggstvilling. Det visste du kanske.
Nej.
Som då blev kvar i Somalia när resten av familjen flyttade till England. Han hette Hassan och han var sjuk vid tillfället, så han blev kvar. Och sen kan vara hos släktingar och han blev kvar där och bor fortfarande där. Och det har ju varit väldigt speciellt. Dels genom att när Hassan vittnar om att när vi var små var vi oskiljaktiga och bästisar och hade en så extremt band mellan oss. Och vi var lika snabba, vi tävlade jämt och så. Så han verkade vara glad för sin brors alla guld, men kunde samtidigt kanske inte låta bli att tänk om jag hade fått de här förutsättningarna, det kanske hade varit jag som har sprungit. Det verkar ha gått helt okej för Hassan, han var en ingenjör tror jag i Somalia. Men där förstår man ju att tankarna börjar surra. Och det skrev Mo Farah om i sin självbiografi, att trots att han då, jag tror det gick 12 år innan de träffades, de var åtskilda i 12 år när han flyttade till England och den andra blev kvar i Somalia. Och idag bor de i olika länder, men han pratar också om det här apropå sedinarna med att så jag kan ringa, jag kan känna på mig när Hassan har något som han är bekymrad över. Mm. Och då slår han dem en signal och så bekräftar han att det är så likadant. Det låter ju för en annan väldigt flummigt. Mm. Och man tänker att så här, blir inte det där en självupplevd profetia? Att så här, Hassan tänker, jo nu när du säger det kanske gör lite ont i benet. Så där. Så. Men där finns det ju någonting, och de verkar vilja, jag kan inte prata så mycket om det säger de. För folk kommer tycka att vi är liksom någon slags idioter, men så är det, skriver så här, Mo Farah. Där finns ju intressanta saker också. Men det bor. Ska vi bara avsluta med dem här, det här lilla tvillingsegmentet?
Ja, jag hålls. Ja. Deras Twitterkonto eller?
Ja, deras gemensamma. Men de är ju, nej, mest vill jag egentligen bara ta upp ett elakt porträtt som offside-bekantingen Simon Cooper skrev om dem 98. Det minns du kanske, Holland åkte ut mot Brasilien på straffar, nej, i VM. Ronald de Boer missar straff. Den enda som kritiserar honom för det är tvillingbrorsan Frank, som efteråt säger att han slog den dåligt. Det kan ju hända. Synd att det kostade oss VM-finalen bara.
Så.
Men de höll ju alltid ihop annars, och gör ju så minst sagt fortfarande. Så Ronald verkar ju ha tagit det där helt okej. Okay. Men han beskriver dem som, han är väldigt elak mot dem, Simon Cooper, beskriver dem som humorbefriade och träga och driver lite med dem. Att han beskriver att så här, de tycker ofta att de vet bäst och har lösningar på allt. Lyssna bara här på Frank när han säger, och så är det ett citat från Frank när han säger, jag förstår inte varför folk inte kan skärpa sig i trafiken. Ge lite gas bara så kan alla komma fram. Jag frågar Ronald samma sak. Han säger, jag förstår inte varför folk inte kan skärpa sig i trafiken. Ge lite gas bara så löser sig allting. Det känns ju otroligt vässat av Cooper, men det är ett jävla nidporträtt han gör där av de två. Och kanske spelade det in att de sen höll ihop ännu mer, det vet jag. De gick ju till Barcelona samma höst, tror jag.
Ja, Johan, vi är inne på OS andra vecka. Hur har det blivit för dig? Har du sett någonting?
Ja,
det är ett par stycken som hört av sig till mig och tyckte att det var väldigt sorgligt att du inte alls har tittat på OS.
Jag har lyssnat väldigt mycket innan det också, Radiosporten. Men nu har jag stegrat det.
Ja, det är bra.
Så nu börjar jag komma med på banan igen.
Ja. Som de flesta som har tittat på OS har ju inte kunnat missa snacket om, det har ju inte uttryckts som den svaga länken, men i damernas stafett där det var så att Anna Haag fick ju en hel del skit för att hon inte gjorde en jättebra distans och tappade sekunder, där då man menade kanske att varför åkte inte Hanna Falk istället? Nu slutade trots allt med ett silver, så det var inte katastrof, men
även då, alltså hon blev ju ifrågasatt både före och efter.
Ja, ja, precis.
Att säga. Så här, annars kanske det hade blivit guld.
Precis. Men det är ändå intressant att fastna lite, eller om vi kan stanna kvar lite grann i pratet om den svaga länken. För att I fotbollens värld så finns det ju givetvis i alla lag, även de mest framgångsrika lagen i fotbollshistorien, så finns det alltid minst en svag länk. Och det måste ju inte synas ute på planen, men alla kan inte vara lika bra. Alla kan inte vara som Sedinarna då, om man är exakt lika bra, till exempel.
Nej.
Men där blir det ju kanske mer av en, alltså, det är så tänker jag att i skidornas värld, så när Anna Haag en dag bestämde sig för att satsa allt hon kunde på att bli så bra hon bara kunde bli på skidåkning, så var det i egenskap av att hon var en individuell idrottare. Hon skrev inte under på att hon skulle vara en lagidrottare. Sen så, det blir en slags belöning för att man är väldigt bra, då blir man uttagen i en stafett. Och därför så kan man tycka lite mer synd om Anna Haag i det här fallet än vad man tycker om min hackkyckling då, Dejan Lovren, när folk ser honom som den svaga länken i Liverpools försvar på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag tycker du är inne på något intressant. För, alltså, för mig framstår jag som Anna Haag som otroligt mentalt stark. Att först få en massa skit för att man ens ska åka, det är inte hon som bestämmer. Hon är väl bara tillgänglig. Och sen åker man och jag vet inte vad hon tappar 25 sekunder. Bara för att jag ska slippa...
26, tack.
26, ja. Och för att jag ska slippa ännu mer skidkonnoisseur-mail så vet jag om att Ebba Andersson hade någon liknande ungefär. Så att Anna Haag kanske inte ens... Hennes åktid kanske inte ens var sämst. Men klart är att hon tappade på sin sträcka då, de här 26 sekunderna. Mm. Och sen blir det silver och hon får ändå ägna sen intervjutiden som följer efteråt med att försvara sin egen insats. Man undrar ju lite vad hon... liksom tänker om den där silvermedaljen, om den liksom är ett fint minne eller om man bara kommer minnas, för jag var bara ifrågasatt och sen fick jag också skit för min sträcka. Så på så sätt tyckte jag att hon visade styrka där. Men där blir det ju så definitivt i ett skidlopp med en klocka som rullar och det är en person i bild hela tiden. Alla kan se att Anna Haag tappar först 13, sen 17 och sen 26 sekunder. Fotbollen har vi ju massor sätt att mäta numera med GPS-klockor och alltså löpmeter och maxlöpningar och passar och så. Men det är lite svårare. Visst, någon kan göra två självmål. Det är ganska uppenbart vem som var svaga länken idag. Men att någon bara gör en lite allmänt sämre match, det är mer en känsla man har kanske. Och man vet ju kanske inte vad den har haft för uppgift i övrigt vad gäller att täcka ytor eller sånt som inte alltid går att mäta men som kanske har gjort bra. Den blir ju mer diffus att säga att så här, det där var den svaga länken idag. Där blir istället någon över tid, som du är inne på, en hackkyckling likt Dejan Lovren, att du ser honom som en svag länk över tid. Jag vet inte vad som är jobbigast där. Anna Haag ser ju väldigt konkret till en speciell dag, men skulle hon i nästa stafett i VM, om det är VM nästa år, få åka och göra jättebra ifrån sig, då kan ju ingen snacka om hennes tid när hon ryckte upp sig. Men Dejan Lovren, om inte jag helt fel ute, så har du sagt att han har gjort helt okej matcher nu på slutet.
Han har ryckt upp sig.
Ja, han har ryckt upp sig. Kanske är det så att han har gjort helt grymma matcher, vad vet jag, men att det blir lite svårare att se det för att han startar på minus, så att säga. Hade han varit en favorit i dina och andras ögon, så hade det kanske varit ännu en kanonmatch av Dejan Lovren. Nu blir det lite mer att han har ryckt upp sig lite grann, han gjorde inte bort sig idag. Att för att det tar tid att få tillbaka det där förtroendet när man inte har den där exakta klockan.
Liksom. Nej, precis. Man kan ju stå ut, om man är en fotbollssupporter kanske kan man stå ut med en svag länk i ett lag så länge man känner att tränaren är medveten om det. Det är ju den frustrationen som ofta är den jobbigaste. Så har det varit för mig. Så, men då, varför har inte Klopp insett det här? Innan honom så var det Brendan Rodgers som försökte och det funkar inte då heller. Så att varför kan jag se saker som inte en tränare kan se och sådär? Men det är också sådär att precis som med damlandslaget här i stafetten, så är det ju, trots att det är en förbundskapten som egentligen är den som ska bära ansvaret. Nu blir det ju sådär, det blir så enkelt den dramaturgin att man kollar här så många sekunder som hon tappade. Och precis i samma fall då, så är det ju Klopp egentligen som ska kritiseras. Det är ju, då har vi pratat om det här, hur man ska resonera i sin kritik mot spelare och sådär, vad är rättvist, för att man vet inte vad spelarna har fått för instruktioner och sådär och sådana saker, men det är, jag kan känna att det blir lite för mycket fokus på, alltså vad fan, hon kan ju inte tacka nej till att åka det där loppet när hon blir uttagen, för då framstår hon verkligen som en svag länk som inte har psyke till det, då blir det ju ännu värre, nu gör hon sitt bästa och sen i skidåkningen så har man väl lärt sig så mycket nu efter alla de här timmarna i OS och alla andra OS som man har tittat på, så att skidåkningen är ju, det blir så himla tydligt att man har en liten formsvacka. Om man har bara en liten dålig dag som fotbollsspelare så kommer du undan med det.
Eller lite kassaskidor som herrarna hade då.
Ja, precis. Ja.
Där hade du en spännande...
Ja. Du, detta är, måste jag har inte hunnit prata med dig. Vi pratade om detta igår, om om vår lösning på ett stort problem i skidåkning, det här med vallningen. Att det bör ta så himla stor plats, och att vi har sett Kalla vara tokig och sådär flera gånger. Inte under det här oavsett, hon har haft bra skidor nu, men tidigare, och liksom verkligen spricker nästan mellan åkarna och vallningsteamen.
Mm. Och för herrarna var det då vallarna som blev svaga länk.
Ja, de tog på sig skulden där då. Mm. Så har man rätt många år ändå tänkt att varför är det inte så att man bara utser en officiell vallare. Alla ska ha samma vallning, samma lagg liksom, på samma vax på sina skidor. Då blir det ju mycket schyssta villkor. Och så ser jag nu att Ekvall idag på Twitter skrev typ att nu har han börjat liksom snacka lite med skidåkarna och höra sig för om inte det här är en bra idé. Och alla verkar vara så, jo, detta är en bra idé. Och han har till och med börjat hashtagga sådär, Ekvallan.
Att göra en Ekvall.
Och då tänker jag, vad fan har vi inte? Denna, det är inte så att jag följer den dag. Jag sitter inte så ofta och kollar på vinterstudion och sådär. Det är mästerskapen. Men har inte det här pratats om hur många år som helst? Då blir jag så väldigt förvånad.
Ja,
alltså.
För man tänker...
Och detta är någon revolutionerande idé från Patrik Ekvall.
Ja, ja, då kan jag intyga att du gick och lurade på den här före honom till och med. Eller eventuellt samtidigt i alla fall.
Ja, precis.
Men även jag har ju såklart tänkt den här tanken. Och sen tänker man ett steg längre. Och, men det kan inte vara så enkelt. Så här, men jag, du har knappt, fan, du står ju knappt på ett par skidor.
Ja, precis.
Så här, är det här kan inte vara en unik tanke. Det måste finnas många hakar här.
Ja,
så, men spännande lite... om det nu bollen är... Vallan är i rullning.
Men lite inne på samma spår, för när man ändå pratar om skidor. Så här. Du minns när Anja Perssons fassa satte hit portarna?
Ja, i slalomåka. Han gjorde det i egenskap av tränare, men tränare var ju ofta farsor. Även Kostelic tränare var väl hennes farsa.
Ja, men vad var det för grej?
Det är märkligt, ja.
Inför en avgörande världscuptävling, Anja har chansen att vinna. Det tror fan att pappa Anja sätter portarna så att det passar sin dotters åkning. Så bara det går.
Ja.
Det är ju sjukt konstig grej. Alltså.
Ja, det minns man ju ofta. Man hörde Anja bara femma efter andra åket. Men det är ändå pappa Anders som sätter portarna här till andra. Ja, nu när man tänker på det framstår det som märkligt att det inte var en neutral portsättare. Ja. Undrar om pappa Mär satte portarna till Phil och Steve då. Om de hade exakt samma eller om man var tvungen att kompromissa med sig själv.
Där.
Men där, ja, det framstår som märkligt, ja.
Ja, minst sagt.
Det var svårt att se det annat. Så att sådär, ja, nu ska... Elias Ymer spelar en viktig kvalmatch här i tennisen. Som tur är det pappa Ymer som har valt racket till båda spelarna.
Jag åker underlag.
Ja, det får man ju göra i Davis Cup i och för sig.
Ja,
men där är du inne på något. Men vi får se vad som händer med det här med vallan då. Du nämnde ju förbundskaptenen där och drog en parallell till Klopp. Mm. Att det kanske han du ska vara arg på. Vad jag kunde se så var förbundskaptenen Rickard Grip. Han hade inget annat val än att backa sin uttagning och sin åkare, det vill säga Anna Haag. Det gjorde han väl. Det kan ju,
det var gripande.
Det var gripande och det kan ju få, jag menar, alternativet är ju inte så vast. Och där finns det ju, man kan ju göra, du minns Åby, vad han gjorde.
Ja, ta det. Jag får höra. Vad gjorde Åby?
Han valde ju då att vara öppen med sina funderingar att inför en match peka ut Hasseborg som den svaga länken.
Mm.
Och det får ju inte så bra effekter då när det här är en VM-match kanske mot Österrike där Hasse blir uppsnurrad. Och blir den svaga länken utåt. Mm. Det är ju den omvända psykologin som inte spelade Åby i händerna där, så att säga.
Ja, det ledarskapet, det måste man ändå ifrågasätta.
Man kan ju gilla transparensen, men man har varit arg om man var Hasseborg.
Ja, precis.
Mm.
En annan liten snackis här har ju varit kanske vad som hänt med de här nya OS-sporterna. Det började väl lite med, var det så att det var Leifbys för som skrev och sen så gjorde...
Nej, nu tänker du på det här med Niklas Hyland och så, va?
Ja, precis.
Mm. Det var väl från början och du var väl och tassade var de markerna i förra avsnittet med kanske en del experter och folk på plats i egenskap av journalistisk roll som tenderar att stå lite nära de aktiva och man ska ösa kärlek över dem. Och sen, det var ju före då, Niklas Hyland frågade om man kunde få ge OS-guld medaljören i snowboard, om det var halfpipe kanske, Sean White, en kram.
Just det.
Vilket då fick Leifby att gå igång och tycka att så gör man inte. Sen sätter då Johan Flink, pigg reporter på plats, igång sina fötter och gör en intervju med Hyland,
Dylan, ja,
apropå den här kritiken.
Ja, där Hyland slår inte alls sig. Förstår.
Nej, den bästa tv han har gjort, tycker han.
Ja.
Och han börjar då argumentera för att jag har brunnit för de här sporterna. Han syftar väl på snowboard och slopestyle och den typen av mer fri skidåkning. Och att det här är en seger för mig att de är där. Och lite där underkänner han väl sig själv och sin egen roll. Det är väl fine om du tycker så, men just därför kanske du inte ska stå på den sidan räcket då. Mm. Vilket också Leif, jag tycker var en rolig artikel, för Leifby får svara replik. Marcus Leifby skriver han kort då. Så den diskussionen har ju rullat vidare.
Ja, precis. Och sen så Sportbladet har ju lyckats få en liten treenighet där. Det är kanske Leifby för som sitter i sin soffa och tycker och tänker lite grann om hur bevakningen går till. Flink är den som agerar ute på fältet och liksom börjar kräva ut lite svar och så och skriva texter om det.
Sen har vi agendasättaren.
Sen har vi agendasättaren Patrik Bränning som på något sätt försöker knyta ihop allt det här i någon lite mer slagkraftig typ av krönika eller tanketext.
Mm. Han är otrolig på det måste jag säga. Jag håller inte alltid med honom och det är inte meningen heller. Men få som lyckas verkligen sätta agendan. Ja, man har verkligen agendasättare. Och nu gav han sig på slopestyle.
Ja, precis. Så han tycker att det är en skandal då för att det har blivit en OS-sport och han formulerar sig som att det är en ytlig fritidsgård för unga vuxna med självskadebeteende.
Varför är han så arg?
Han är arg för att svenskarna som ändå ansågs vara i, ja, ha medaljchanser misslyckades monumentalt och i intervjuerna efteråt och i responsen eller så, så hur de kommunicerade utåt så fanns det ingen ånger och ingen nedstämdhet för att man hade misslyckats eller för att man hade underpresterat. Och det får ju Patrik då att gå i taket. Han tycker att fan, är man i OS, har man medaljchans och man sen misslyckas, då ska man inte stå där och vara god och glad. Mm. Ungefär så.
Ja, precis. Det är någon förbundskapten där som säger att alla åker härifrån hela och nöjda och glada och vi har dessutom fått en massa bra reklam för sin sport. Mm. Och det sticker ju ögonen på både kanske reporter och en del tittare som verkligen är där för att de bryr sig kanske inte om slopestyle så mycket i vardagen. Jag tänker mig en OS-åskådare från soffan som min pappa, köper han då Expressens tv-bilaga, kollar igenom alla grenar och dagsschema, prickar för. Ja, här har vi tydligen en medaljchans. Mm. Kollar, jag vet inte riktigt vad slopestyle är, men han, Henrik Herlå, ska tydligen ha chans att vinna guld. Mm. Sätter sig och tittar. Då blir ju han säkert provocerad av, inte av att han misslyckas, det kan han göra. Mm. Men om man sen, om de sen ändå verkar lite för glada, du ska vara knäckt. Mm. Du ska åtminstone vara arg eller liksom ställ till med en scen eller bitter, men de verkar ju. Nu är du lite inne i fördomsträsk här, men jag tänker ju mycket om de sporterna att det är något av en livsstil och att mycket handlar om att kanske flytta gränser för vad man kan åstadkomma. Och de verkar ju ha ett väldigt så här, tajt förhållande även över nationsgränserna. Att man kan liksom unnas med någon som gör något coolt även om man tävlar emot den. Bränning skrev ju om någon svensk där som avbröt en intervju i mixade zonen för att det var ett coolt åk på gång av någon åkare.
Ja, vänta, jag ska bara kolla. Wow, han satte den.
Ja, så. Det skulle man kunna se som något väldigt fint egentligen, att de så här, lever sin sport verkligen. Mm. Samtidigt sticker det kanske i ögon för man tycker att här finns det en avsaknad av kanske den här yppersta vinnarinstinkten. Mm. Så. Och det är ju vi tittare ofta väldigt känsliga för. Det är inte bara Bränning som är.
Nej, och det ligger ju också, jag tror att Brännings text skulle inte landa lika tungt eller lika pricksäkert kanske i många andra länder, men svensk idrottshistoria har ju mångt och mycket handlat om att man kämpar hjärnet och att man är knäckt om det inte går bra. Ja, men det här med
jag tycker en härlig sammanfattning.
Ja, ja, men lite så. Ja. Om man vill se det här liksom snoret som hänger i Wassbergs skägg och man vill se någon som ligger och gråter för att de har missat guldplatsen men har ändå fått en silverplats och att man känner att när det är mästerskapen då ska fan inte Sverige bara vara där för att delta utan vi ska vara där för att liksom ge hjärnet och sen så man åker ut eller man trillar eller man liksom inte, bara man har gett hjärnet och man är knäckt så blir man liksom, lite folkkär.
Ja, och att om man tar Sveriges herrlandslag och deras VM-biljett och lyckade VM-kval, att det är väl ett tydligt exempel på att det är mycket vi inte har här, men vi har i alla fall vi ger oss aldrig. Vi satte ett magiskt år av kämpande som rubrik på framsidan och det var ju just det där kampen och så som fick symboliserat det här ganska i jämförelse anonyma laget tog sig till VM. Att vi i alla fall alltid haft det. Och står det någon där då som är lite casual med att det inte har gått så bra, då reagerar vi starkt. Ja. Och fotbollen är ju ett bra exempel för du vet ju hur det blir om till exempel en mindre en underdog möter ett lite större lag och om man anses vara för beundrande där och tycker att det är för häftigt, ja, då reagerar ju folk direkt. Om någon
Ja, men jag tror att jag själv var en av dem här i podden när jag tror
när Malmö MFF senaste Juventus Champions League-resa
efter matchen och har förlorat rätt tydligt och man ser att det första några i Malmö tänkte på var liksom gå fram till Buffon eller till någon annan Juventus för att se om man kunde byta tröjan. Då tror jag att jag sa det att fan, jag tycker det är för jävligt.
Mm. För du vill se, du ska inte...
Nej, jag vill säga att de lägger sig i gräset och slår handen liksom i frustration. Bara fan, vi gav inte hjärnet idag. Vi skulle gjort något mer av denna chansen.
Ja, för det där framhålls ju ofta om när fotbollsspelare eller ledare lite efterhand ska förklara varför gick det så dåligt förra året. Ni verkar inte som att ni... Och då, vanligt exempel, du vet vad det är. Det kunde till exempel vara när vi åkte hem från att förlora mot Malmö och så sitter folk och ler i bussen. Mm. Liksom, det fanns inte riktigt den där... Liksom, det ska fan inte någon göra.
Det är den gamla skolan.
Liksom.
Det är den gamla, nya skolan.
Gamla skolan. Mm. Och liksom, man kan ju se det i sin egen vardag. Om man tar, jag fattar ju att det finns folk som har stark tävlingsinstinkt i slopestyle och i snowboard också. Det blir ganska generellt prat här nu. Mm. Men det är lite som om man sitter och spelar sällskapsspel med ett gäng där man kanske inte från början känner alla. Och så märker man att någon, det är inte så viktigt för någon, reglerna är lite si och så, du kan få rätt för det svaret, det var ändå bra tänkt. Och man lägger över med, den blir ju då slopestyle-åkaren så att säga, runt spelbordet. Mm. Och man gör en överläggning med sig själv i hjärnan, att så här, är det värt nu att säga att, nej men ska vi spela, spelar vi på riktigt, kan inte få rätt för det svaret. I andra vågskålen ligger då att man blir risk att bli någon slags spelhitler. Honom vill vi inte spela med igen. Oj, är det så viktigt? Sådär. Nej, men efteråt spelar ingen roll. Men när vi spelar kan vi väl göra det på riktigt? Sådär. Mm. Det är vardagsexemplet på det.
Ja, precis. Och det blev lite slående. Nu har inte pratat så mycket om det kanske, men jag verkligen tänkte på det i den här kvällssändningen då, som är på femma med Anja och Jessica. Så var det också en diskussion med, om det var SVT:s, jag är lite osäker, jag fattar inte riktigt, men jag känner inte igen honom, men SVT:s lite snowboard-expert som var med där i studion och fick sitta, och han försvarade ju väldigt mycket prestationerna och sa just det, liksom att det är liksom, det är så små marginaler i det här, och det var liksom, och medan Anja hade svårt att köpa det, hon var liksom lite kritisk till och sa i princip att ja, men de måste liksom inse att detta är inte som när de åker på liksom en weekend-tävling i Alperna, och det är liksom en tävling på fredagen, sen så är det finalen på söndag. Här blev det kanske liksom, de lite tagna på sängen, kanske när det var kval på förmiddagen och sen final på eftermiddagen. Det måste man liksom vara inställd på och vara förberedd och liksom göra de här sakerna i sin hemläxa liksom, innan man åker dit och så.
Där krockar världen.
Han bara duckade igen. Nej, men jag vet inte. Jag tycker de gjorde det bra och liksom, det är kul att de ändå chansar och så.
Det tänkte jag på redan när det var förra OS i Sochi, att det var svårt, för jag är rätt lik min pappa så då. Jag tittar inte på Henrik Kerlo så mycket annars, men jag har hört att han skulle vara, och sen ser man åka. Och det där loppet går ju ganska snabbt. Och kommentatorn och expertkommentatorn är lyriska medan han är i pisten så att säga. Och han sätter den där och fantastiskt jättebra, och så ser man så här plats 17. Man säger, vad hände här då? Liksom så där. Vad gjorde de? Jag fattar inte alls. Jag trodde det var ett guldåk liksom så där. Så att man tycker det i sig är så fantastiskt att man glömmer bort själva tävlingen nästan så. Men man kan ju skulle kunna tro att de kanske å sin sida nu får jag någon slags slopestyle läger här, men tycker att bränning och sådana som eventuellt vi då eller publik, att fan, ni förhycklare så här, fan, ni bryr oss väl aldrig om oss annars, plus att de kanske inte är helt vana vid den typen av, vad ska jag säga, medaljreportrar som är där för att rapportera, blir det guld eller blir det silver, blir det fiasko eller blir det succé. De har ju mycket, jag menar, det stack i ögonen på bränning och andra också när någon utövare pratar om att de har spännande filmprojekt på gång, såklart.
Ja, precis.
Då kokar han ju, du ska ju träna nu för fan.
Ja, exakt.
Så att de är inte kanske helt vana vid den typen av bevakning heller.
Nej, man har en stark känsla av att de reporterna inom situationstecken som bevakar till dagligdags det som de gör ute i bergen och i skidorterna, att de har en liten annan relation där än vad kanske bränning och många andra är vana vid att man ska ha i relationen mellan reporter och idrottsutövare. Mm. Där är det nog rätt mycket att man chillar liksom lite grann tillsammans, man samarbetar för att liksom nå ut med saker och sådär. Det är inte alltid det är ren journalistik kanske.
Nej, men man har svårt att översätta det inom fotbollen till exempel. Ta Jimmy Tellin som gör sin första tävlingsmatch med Elfsborg. Den slutar ju olyckligt 2-3 mot Gais. Mm. Och efter att han då skulle ha liksom gett sig in på den typen av förklaring, att alla åker ändå härifrån hela och nöjda och glada och vi har ett spännande filmprojekt på gång och vi har fått bra reklam för vår sport. Mm. Det hade ju inte fallit i god jord.
Ja, men det sista man kan faktiskt nämna i sammanhanget som man inte glömmer bort det och sätta i någon typ av kontext är väl att var det OS 2012 med damlandslaget i handboll där de spelade väl lite sämre än vad man hade kunnat förvänta sig. Jag vet inte om det var Gulden eller
ja,
om det var...
jag menar Roberts och någon mer tror jag kanske.
Ja, just det. Efter att de hade åkt ut så sprang de på Usain Bolt och tog liksom en groupie eller en selfie med honom. Och det blev ju liksom lite texter som producerades på grund av det här. Att här ska de. De ska ju liksom vara precis det som vi pratade om. De ska vara sjukt ledsna. Och nästan gråta.
Alternativt vara ute och köra grispass
i spåret. Ja, precis. Ja, eller bara väga prata med journalister för att man är så jävla sur.
Ja.
Inte stå där och le med Usain Bolt. Det liksom var många som inte klarade av det redan 2012.
Nej.
Så det är inte bara snowboardens intåg som väcker känslor.
Nej, det är ju likt det där med byta tröj-debatten då, som sen när det blir lite idoliserande. Mats Olsson skrev en krönika om det där, kommer ihåg. En kanske läxa för oss som står på den här sidan och eventuellt att provoceras av det här är ju att man då kanske vi i vår tur inte får vara för pigga åt och göra till skandal när folk ibland då i heat of the moment går lite över gränsen, blir lite bråk på någon träning. Då får man kanske ta att det är det då ibland. Det är ju fan, ni tyckte det var så jävla viktigt, då får ni kanske köpa att det kokar över någon gång ibland och inte blåsa upp det till världens största skandal. Att det är ju, för liksom, man kan ju tycka att det är svårt ibland. Man ska då vara knäckt eller liksom visa väldigt mycket besvikelse eller så, men du ska samtidigt vara en god sportsman och inte liksom säga något dumt och komma med bortförklaringar. Svårnavigerat.
Så är det. Vi ska runda av här, Johan, och jag har ingen spitze, ingen Bengtssons fingerspitze den här veckan, och jag kan väl bara konstatera att förra veckans ännu ett fiasko. Jordan Larsson gjorde inte ens ett mål mot Helsingborg, och desto mindre firande då givetvis. Så jag slickar mina sår den här veckan och kommer tillbaka nästa vecka. Då ska jag vara väldigt safe, tror jag. Jag behöver hitta tillbaka här nu i vinnarspåret.
Det är lite det att man ska börja spela enkelt efter de här bortslagna passningar.
Ja.
Även jag är tillbaka nästa vecka och Offsides podcast precis som vanligt. Ha det så bra, hörni.
Ta hand om er. Hej!